Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka.
Tyvärr lever ju den här myten inom sparande och investerande kvar att ju mer tid jag lägger in, desto mer jag anstränger mig, desto skickligare jag blir, desto bättre kommer det gå. Men sanningen är snarare tvärtom, att ju skickligare du blir, desto större påverkan kommer din tur eller kommer slumpen att ha.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är det dags för avsnitt 187. Och idag så ska vi du vet inte vad vi ska prata om.
Jo, paradox of skill.
Ja, vi ska prata om paradox of skill. Och det är väl lite så här ointuitivt kommer vi prata om idag. Vi kommer prata om att ju skickligare investerarna är, desto större blir behovet av tur. Mm. Och att liksom också det här lite ointuitiva, att skicklighet minskar inte behovet av tur. Utan tvärtom, ju skickligare du är, desto mer tur kommer du behöva.
Mm. Jag har hört sådana här artister som säger att ju mer jag jobbar desto mer tur får jag.
Ja, och det
är det något annat?
Det kommer vi prata om för det är bullshit.
Okej.
Så det är en av de anledningarna.
Jag trodde på det, jag har jobbat efter det hela mitt liv. Men du, innan vi kör igång, Jan, har du slips på dig?
Nej.
Nej. Och ändå kan du sitta här och prata om ekonomi.
Var kom detta ifrån?
Nej, jag bara lyssnade på radio i morse när jag skulle lämna vårt barn. Och då var det någons sambo som hade intresserat sig för ekonomi och aktier. Och man måste ha slips på sig, sa hon då. Och Och så kände jag så att här sitter vi utan slips. Hur vågar vi?
Ja, precis, precis.
Vi kommer aldrig ha slips eller knytblus för den sakens skull. Att vi ska se, verka kompetenta. Eller?
Nej, precis, precis. Ja, det var lite oväntat.
Ja, det var det.
Men jag tänker att detta avsnittet kommer vara lite... Så här, jag är lite frustrerad. Så detta avsnittet är lite frustration, eller det har sin grund i lite frustration, och det är för att det är så många som argumenterar med mig kring att börsen och att investera är ett skicklighetsspel.
Mm.
Än med att liksom jag, alltså exempel på Twitter, jag har gjort lite så här comeback till Twitter nu.
Varför, Jan? Varför bjuda in den
dåliga
energin i ditt liv?
Nej, men det är inte, jag ska inte, allt är inte bara dålig energi. Jag har sorterat bort, jag har avföljt alla utom 16 personer, så nu får jag verkligen bara det som jag vill ha. Och då blir det också roligt att interagera med våra fans och följare, för vi har ändå 8000 följare på Twitter. Så att det är lite roligt. Men till exempel, då var det en kommentar som kom, så här, vi hade en diskussion om det här, om man överpresterar versus underpresterar med ett index. Det som jag sa här för några veckor sedan, att den genomsnittliga ansianen borde ju bara köpa en indexfond. Och då fick jag typ ett svar så här, ja men sen kommer ju då min teori om att det är ju ganska många som nybörjare som underpresterar mot index för att, citat, det tar några år att lära sig slå index. För då är ju implicit vad man säger då, om jag bara lägger ner tid och energi så kommer jag lyckas slå index.
Mm, absolut, det är vad jag också får utav den meningen.
Ja, och det intressanta är att man har till och med liksom gjort forskning på det här, att ju hårdare man arbetar desto bättre resultat ska man få. Och det handlar ju, det är sant, för om utfallet, alltså resultatet, bara beror på skicklighet.
Mm.
Men det vi kommer att prata om i dagens avsnitt är att vi kommer skilja på tur och skicklighet. Och jag önskar att jag hade kommit på detta avsnittet själv, men detta är ju på en bok som heter The Success Equation, som vi kommer att prata om, av en professor eller en forskare som heter Michael Mauboussin. Jag har säkert uttalat det fel. Så att jag vill redan nu säga, alla fel, alla misstolkningar är mina egna. Vill du ha korrekt liksom, tolkning av detta, så läs hans bok Success Equation. Liksom. Så att i alla fall, så vi kommer fokusera på just den här invändningen. Det tar några år.
Men var har du fått de här invändningarna?
Denna kom på Twitter eller i forumet. Vi har ju
vårt eget forum.
Vårt eget på riketsammans.se/forum. Där har vi ett jättefint forum nu. Det är så här, 200 inlägg om dagen är där, vilket är helt magiskt. Men då är det till exempel en person som skrev till mig så här: det är resultatet från investeringen, det vill säga avkastningen, som avgör om en strategi eller ett fondval är framgångsrikt. Och du vet så här, då vill jag typ hoppa ut genom fönstret. För att det är så här, nej, det är inte resultatet som är, för att det återigen implicit har man sagt så här, att om jag bara är duktig och räknar mattetal, då kommer jag alltid komma fram. Så den som löser bäst mattetal är bästa matematikern. Stämmer. Men som vi kommer prata om när det handlar om tur, så är det inte så.
Ja. Så att, men det du säger också, det är att i finans, eller vad ska man säga, hela ekonomi, då är det andra saker än skicklighet som spelar någon roll om hur det kommer att gå. Men, eller vad är det du säger?
Vad är det jag säger? Är att dagens avsnitt kommer att handla om tur och skicklighet. Vi kommer att prata om tur och skicklighet och kombinationen av tur och skicklighet, och vi kommer att försöka urskilja det ena från det andra och göra det framförallt med fokus på investeringar. Ja. Och så kommer jag ge massa liksom, forskning och titta på det från olika håll, återbesöka gamla avsnitt och liksom titta på det. Och precis som vanligt så är det ju så här, det finns en, liksom en sammanfattning av det här avsnittet som är mycket kortare, för att nu när vi spelar in, jag gissar att detta kommer vara ett 2 timmars avsnitt. Så att där tänker jag också att man kan antingen välja att dela upp detta i 2 delar, eller så kan man lyssna eller titta på hela. Men jag kommer också ta paus nästa vecka, för att nu har jag kört så här 8 veckor stenhårt med bästa fonderna, bästa fondrobotarna, portföljerna, 4, alltså du vet, det är så att nu är det så här, detta blir så här 2 veckors avsnitt, så att det blir paus nästa vecka.
Säger du nu? Vi får se.
Ja, vi får se. Så att det är väl egentligen inte så himla mycket.
Ska vi hoppa in i det, eller är det annat som...
Nej, utan innan vi kör så vill jag egentligen bara kasta ljus på vår Riket Sammans community på Patreon, som är ju där om man vill ha lite mer. Vi har ju en separat podd
på Patreon som heter Fika tillsammans-podden,
yeah,
som nu har 11 avsnitt och där vi bjuder in gäster, och vi har allt från kommande gäster nu i närtid kommer att vara en finansiell rådgivare. Det kommer att vara en person som är väldigt duktig på skogsinvesteringar och investeringar via företag. Jag jobbar på att få till 2 eller 3 fondförvaltare som inte har varit med tidigare, så att det är inte Erik Strand och det är inte Coeli-grabbarna.
Nej, utan, de är ju poppis, men det är kul med andra också.
Det är så att där händer mycket. Vi har börstips, vi har massa annat kul. Så
har
att,
du någon kvinnlig investerare får jag väl fråga? Det finns, eller sån här,
i Patreon, så är hälften är ju kvinnor.
Ja, men jag tänker, förlåt, jag menar som gäst, fondförvaltare. Finns det, eller är det
alltså,
fortfarande...
Vet du vad, detta är pinsamt. Alltså, en av mina kurser på teknisk fysik, Katrin, var för några år sedan. Jag tror, nu vet jag inte om hon heter Jansson fortfarande efternamn. Men hon förvaltar en småbolag. Så Katrin, jag tror hon heter Katrin.
Ja, men vi
så det är lite
detta.
Shoutout. Om det är någon som känner Katrin Jansson som förvaltade en småbolagsfond, har jag för mig. Läste teknisk fysik runt 00. Så får ni gärna lägga ett mejl.
För 20 år sedan.
Det var ett långskott.
Vi vill gå vidare med den bollen.
Ja, bra. Så jag tänker att vi ska börja prata om spanska jullotteriet. Så nu är vi inne i avsnittet.
Nu kommer det vara någon sån här att jag ska få svara på frågor där jag...
Ja, det kommer sen.
Jag visar mitt IQ.
Nej, men så här. Det är ganska roligt. Så här. Återigen, de här exemplen är från boken Success Equation. Alla källor och referenser. Om det inte sägs annat så är det från hans bok. Så att det är inget plagiat, det är inget så här, utan det är hans bok som är källan. Och då är det så här att i Spanien så har man tydligen ett jullotteri. Och det har man haft varje år i nästan 200 år. Och det var liksom så här artikel, så här, inte ens andra världskriget hindrar spanjorerna från att ha sitt jullotteri.
Nej. Men corona gjorde. Nej, jag hoppas inte det, jag vet, så det hade varit hemskt.
Jag har inte kollat det.
För det tycker jag inte är paritet.
Nej.
Med några krig faktiskt.
Nej, men i alla fall. Och så tittar man på vinstsummorna. Så är de bland de största vinstsummorna liksom som betalas ut i något lotteri. Så att typ alla spanjorer är med i det här
och spelar.
Och spelar. Och
vinner det någon varje år? Jajaja. Alltså så 100 miljoner?
Jaja, jag vet inte summorna. Men i alla fall, då är historien är så här, att i mitten av 70-talet så var det då en man som febrilt letade efter en lott som hade slutsiffrorna liksom 48. Och det i flera dagar så letade han efter den här lotten, han hittade lotten, köpte den och så vann han lotteriet. Och det var ju roligt, liksom, för sen blev han ju då liksom intervjuad och så frågade man honom så här, varför letade, alltså så här, hur visste du?
Ja, nu kommer framgångsreceptet.
Ja, precis, hur visste du att du skulle ha den här lotten med liksom 48 på slutet? Och då svarar han så här, jo, men du vet, jag hade så här tecken från Gud, vet jag, låg och när jag skulle somna, så i 7 dagar kom siffran 7 till mig, och alla vet ju att 7 gånger 7 är 48.
Ja, det är inte 49 i alla fall.
Jag tycker det är så här.
Åh, så vann han på det, för att han inte räknade, för att han inte kunde multiplikationstabellen. Ja, bra. Det fanns ingen skicklighet inblandad i detta.
Nej, utan
på något endaste plan faktiskt.
Nej, och det är det jag menar. Så att i ena änden, då har vi, detta är tur.
Ja. Okay?
I andra änden på det här så har vi Marion Tinsley. Och Marion Tinsley, han var världsmästare i dam. Alltså damspelet dam.
Kortspelet då?
Nej, inte kortspelet, det är ett brädspel.
Jaha, jag vet inte vad det är för något spel.
Okej, okay, men det är sånt spel där man kan hoppa och så ska man ta varandras pjäser och sånt.
Ja.
Det är ganska kul faktiskt, ganska. Och han blev världsmästare i dam mellan 1955 och 1958 och sen mellan 1975 och 1991. Under sin karriär när han spelade dam mellan 1950 och 1995, alltså på 45 år, förlorade han 7 matcher.
Mm.
Är med. På 45 år förlorade han 7 matcher, 2 av dem var mot en dator.
Yeah.
Så att liksom han levde ju, han var liksom så här matematikprofessor tror jag att han var. Han liksom utvecklade så här fotografiskt minne så han kunde liksom återge ett spel i dam han spelade mot en viss person för liksom 10 år sedan.
Men då utvecklade, har man inte det från födseln?
Nej, men alltså, kan man, så här, kan man, duktiga schackspelare säger också, du vet, de kan
att
ju
att de kan utveckla det.
Ja, ja, precis.
Det vill
att
de jag också utveckla.
Ja, men de lär sig liksom så här, liksom, du vet, se mönstren, de kan säga så här, men jag spelade så, sen spelade den så. Sen
så kommer
den.
De ihåg hur det stod på brädet.
Så ja, och hur spelet gick till. Så han levde dam 8 timmar om dagen, liksom 5 dagar i veckan i liksom 50 år. Och det var så här, det, liksom ingen slog honom.
Nej.
Är med. Så här, som jag skulle säga, vi har spanjor som inte kunde räkna, och vi har Marion Tinsley, så har vi liksom spannet. Vi har den som bara liksom handlar om tur, och vi har det som handlar om skicklighet. Så att jag tänker så här att liksom, oavsett hur mycket skicklighet man, liksom man har, så kommer man liksom... Nej, förlåt, tvärtom. Om vi tittar på skicklighet. Oavsett hur mycket tur du och jag än hade haft, så hade vi inte slagit Marion Tinsley idag.
Nej.
Hade vi suttit med honom här och spelat...
Så det är inget spel som beror på turen.
Nej. Sen med, så tur spelar liksom ingen roll i ett skicklighetsspel.
Mm.
Om vi däremot tittar på tur, att om vi tar det här spanska lotteriet, alltså hur duktig du än är på att beräkna odds och vara matematiker och sånt, så kommer inte det påverka din chans att vinna det spanska lotteriet.
Mm.
Är du med?
Jag är med.
Ja. Så att liksom, och allt som oftast, så är det ju inte så här extremt. Nu har jag tagit de två extremerna, liksom ett lotteri och världsmästare i dam eller i schack. Utan de flesta liksom vi gör i livet blir ju en kombination av tur och skicklighet. Så att då kan man liksom säga så här, att, och detta kommer vara den tesen som vi har i större delen av det här avsnittet. Och det är så här, observerat utfall är tur plus skicklighet. Eller på samma sätt så kan man ju då säga att tur är observerat utfall minus skicklighet. Alltså det blir ju så här matematisk formel.
Ja, precis, en ekvation. Men du, observerat utfall, är det det som man
och
ser?
Så utfallet, ja, men det är resultatet.
Resultatet, ja.
Vi har pratat om det som
finns det något utfall man inte ser? Eller är det...
Nej, men här är detta med en som
det känns som det var viktigt att skriva att det var observerat utfall. Nej, men det var det kanske
nej,
inte.
Nej, men han pratar, han är ju forskare, så ja. Han tittar ju på andra, så han säger observerat, det är därför han kallar det för observerat utfall.
Ja.
Liksom, så vad man kan mäta. Vi kommer att prata, när han då, vi kan ju ta fram honom här. Mikael
Mabuzin kanske. Han ser ut som han är någon slags...
Jag vet inte.
Mellanöstern, fransios,
ja,
kanske.
Ja, mycket möjligt. Men i alla fall, så han, det roliga med honom är ju att han är både forskare och practitioner. Så han är ju som Nassim Taleb, typ.
Vad då menar du?
Nej, men det finns ju forskare som bara är forskare och som inte gör någonting i verkligheten. Alltså typ driver företag.
Ja, jag sitter med teorier.
Ja,
och,
precis. Och sen finns det exempel som de som... Jag menar så här, aktiehandlare som aldrig har skrivit en vetenskaplig artikel.
Absolut.
Och det roliga med honom är, precis som Nassim Taleb, som vi pratade om i avsnitt 163, är han både och. Så han är så här head of global investment strategies på Credit Suisse, liksom, och forskare. Sen vet jag inte om han är professor eller
men forskar
inte.
Han samtidigt som han håller på med detta, det är frågan, Jan. Ja. Eller om han var professor och sen rekryterade honom.
Ja, det vet jag inte. Jag vet inte vilken ordning.
Vi går vidare nu.
Men i alla fall, då skrev han den här boken, The Success Equation, Untangling Skill and Luck in Business, Sports and Investing.
Okay.
Så vad han har gjort, och den här boken är skitbra. Det var så här, jag läste den i frustration och sen var så här, shit, den är jättebra. Hur har jag missat denna boken? Och han tittar då på hur påverkas idrott, alltså sport, av tur och skicklighet? Hur påverkas företag av tur och skicklighet? Och hur påverkas investeringar av tur och skicklighet? Och då har han också den här tesen att om det ska funka så måste det funka i alla tre områdena, för annars håller inte teorin.
Mm.
Eller det kan ju inte bara vara så att ja, men denna teorin funkar i investeringar, men den funkar inte i professionell sport. Liksom.
Vad var det han ville komma fram till?
Han ville skilja på tur och skicklighet.
Ja, okej. Okay.
Det är det vi kommer att prata om idag.
Jo, jag förstår, men jag förstår inte om han vill liksom komma fram till någon teori som gjorde att ja, yeah, whatever.
Nej, men han, yeah. Så här, om jag ska vara krass.
Jag kanske det, sitter det. Här och är lite borta efter av tiden.
Nej,
han ville skilja på tur och skicklighet i alla de här tre områdena.
Ja, och egentligen skapa en modell. Så hur kan vi identifiera tur, hur kan vi identifiera skicklighet, hur kan vi använda det praktiskt som företagsledare eller som investerare eller som idrottsmän. Okay. Liksom. Mm. Och då definierar han de här olika grejerna. Och då definierar han tur är lite klurigt, för han är också inne på det. Liksom, det är lätt att det blir filosofiskt. Men om man ändå ska försöka sig på en definition av tur, så kan man säga så här, tur är det som jag inte kan påverka. Okej? Okay? Så att då säger han också, och för att det ska kunna klassas som tur så måste tre villkor vara uppfyllda. Det är en händelse som påverkar en person eller en grupp. Det är någonting som kan vara av godo eller undo. Mm. Det vill säga det kan vara plus, positivt utfall, eller det kan vara liksom negativt. Alltså jag kan ha tur eller jag kan ha otur.
Yeah.
Okay? Och sen så måste man också kunna säga att om det är rimligt att anta att ett annat utfall var rimligt, då ingår en viss mått tur. Det vill säga att om jag slår tärning, om jag slår en trea, så är det rimligt att anta att jag kunde ha slagit något annat än en trea. Yeah. Ja. Eller hur? Mm. Om jag har en matematikprofessor som löser ett liksom enkelt tal, det är inte rimligt att anta att 1 + 1 kommer bli något annat än 2. Det har inget med tur. Åh, vilken tur att han löste den uppgiften. Han kommer lösa den 100 av 100 gånger. Okej? Okay? Är det något?
Nej, vi kör på.
Så på det sättet så kan man då anse att tur ligger utanför ens kontroll och det är oförutsägbart. Och om man tittar på detta lite tekniskt eller matematiskt, så kan man säga att tur är en distribution med genomsnittet 0 över tid. Okej, okay? Så vi säger inte att den är normalfördelad. Vi kommer utgå från att den är normalfördelad för att kunna förklara vissa grejer. Sen är den såklart inte normalfördelad, men om vi har det över tid så kommer liksom, så säger man här att har du tur ett år så kommer du ha otur. Kanske lite mer ut ett annat år, och över tid så kommer snittet bli 0 av din tur. Summerar man alla gånger då tur och otur i livet, så kommer det bli ungefär 0.
Hur kan man veta det?
Ja, men det är antagandet.
Det är
antagandet som man gör. Och
det
man
känns
har sett
att det är väldigt så forskarspråk på detta.
Ja, men det är det. Och det,
och
är för
det
att jag
gör det lite svårt att hänga med.
Okej, okay, men hur ska jag kunna...
Men vi kör på, jag kan se ifall jag kan...
Skit i detta, man behöver inte förstå det med distributionen. Fuck it, bara så här, tur, saker, oavsett hur mycket du anstränger dig så kan du inte påverka tur. För när man säger så här, till exempel de här ordspråken som du var inne på, till exempel han, vad heter han? Ingmar Stenmark. Han sa ju så här, jag vet ingenting om tur, bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag.
Mm, ja, precis, ja.
Ja.
Det är det jag har hört också.
Ja, precis. Sen har vi Seneca. Ja. Romersk filosof, som är så här, tur är det som händer när förberedelse möter möjlighet.
Mm.
Eller hur?
Det är sånt jag får på min skärm ibland.
Ja, precis. Luck is when preparation meets opportunity.
Mm.
Problemet är att detta inte är sant. Om man tittar på det, så oavsett hur hårt du jobbar eller anstränger dig, då ökar din färdighet, din skicklighet. Det är inte din tur som ökar. Det finns inget sätt att öka sin tur. Allt som man gör för att förbättra sig är ju, kan man ju liksom argumentera för att det är skicklighet.
Ja, men vet du vad, jag tror det är den mänskliga hjärnan igen som är ute och spatserar.
Ja, men så är det.
Och kissar lite på några träd.
Ja.
Och säger så här, tur, jag vet vad du menar med tur. Ja. Jag menar detta med tur. Man definierar inte ens vad tur är för någonting.
Nej.
Så när Seneca säger att han får tur,
ja,
så är med, så, alltså du vet, det kan vara felöversatt eller det kan vara något annat han menade.
Ja, ja, såklart.
Så det här är så, det är så otroligt klibbigt begrepp.
Ja, och det blir liksom, och det är ju det som blir, alltså så här, och detta kommer vi prata om, för att detta avsnittet är så här, nu har jag inte gått in på liksom de tekniska detaljerna, men detta är ju så här typiskt exempel att vår hjärna är ju inte gjord för att tänka alltså statistiskt eller sannolikhetsmässigt. Där finns ju den boken som jag tror du gillar, den här The Storytelling Animal eller vad den heter.
Ja, ja. Och, vi vill hela tiden
vår hjärna gillar inte saker med osäkerhet, vi gillar inte saker utan förklaring,
Vi vill
hela tiden fixa mönster, vi vill förklaringar fixa mönster. Och så gör vi historier av det som sen går vidare i arvet.
Så vi vill ha en story. Kan vi skapa en story som är sann? Perfekt. Kan vi inte skapa en story som är sann, då gör vi en lögn. Och det finns liksom, som vi kan göra ett separat avsnitt om liksom så här exempel. Jag tänkte faktiskt vara så att jag lägger ut på Twitter lite sådana här frågor som är sådana här fuck-up-frågor.
Vi gör det.
Ja. Och så här, den bästa boken, om man vill läsa om detta vi pratar om nu, det är Daniel Kahneman, Tänka snabbt, långsamt. Det är som det här med system 1 och system 2 i hjärnan. Att initialt så reagerar vi och sen så...
Rätt mycket som vi reagerar på och sen så går vi inte till system 2 och funderar över hur det kunde blivit så. Liksom. Eller, vi kanske till och med gör det, men vi har inte förmågan att tänka att det inte berodde på vår egen skicklighet, utan det var bara som det blev.
Ja.
Är du med att vi vill göra oss själva så viktiga hela tiden?
Ja, ja precis. Men det har vi också pratat om i andra avsnitt. Som vi hoppar tillbaka, alltså vi hade kunnat prata så mycket om detta.
Ja, vi ska inte göra det.
Men då är ofta en invändning så här, men man måste ju spela för att vinna. Alltså man måste ju vara där ute. Och det är ju liksom så här,
vad betyder det då?
Nej men till exempel så här, vissa argumenter, ja men du måste ju spela spanska lotteriet för att ha en chans att vinna.
Mm.
Eller hur? Ja, det är ju sant. Jag kan ju ha tur och vinna lotteriet. Men jag hade ju haft, om någon hade kommit till mig och sagt så här, du, jag var med i spanska lotteriet, jag hade sån sjuk otur, jag vann inte.
Nej.
Alltså du vet så här, det går inte att argumentera att det är otur att inte vinna ett lotteri, utan det är ju riggat från början för att du inte ska vinna. Eller utan tanken är att lotteriet ska gå plus. Vi betalar in mer än vad som betalas ut.
Mm.
Så att, ja, nej, jag köper liksom inte riktigt det.
Men man måste spela för att vinna är också ett väldigt klibbigt begrepp.
Ja, det är klart det. Det är klart det. Och han antar ju fler exempel, så här, arbetsintervjuer och sport etc. Men jag liksom, vi ska i alla fall kunna klara detta på 2 timmar, tänker jag. Om vi går då...
Ja, han har gett sig på något demoniskt alltså.
Ja, om vi då tittar på skicklighet. Mm. Då är skicklighet är då motsatsen, eller färdighet. Jag kommer att blanda här färdighet och skicklighet. Då säger han så här, skicklighet är det som du kan påverka. Genom att jag lägger in träning, genom att jag lägger in rätt träning och får feedback etc. Jag kan bli bättre. Det är skicklighet. Jag använder den engelska definitionen för jag tyckte denna var jättesvår att översätta till svenska. Men du kan väl läsa definitionen.
Mm. Ability to use one's knowledge effectively and readily in execution or performance.
Ja.
Det är definitionen av skicklighet.
Ja, så han pratar om skill. Som skill är liksom förmågan att kunna omvandla sin kunskap effektivt och på ett sätt när det behövs genom att exekvera någonting eller prestera någonting. Okej? Okay? Så att då är det, tänker jag så här, då finns det ju vissa aktiviteter som kräver mycket skicklighet och lite tur.
Yeah.
Alltså om vi tar exempel så här, spela schack, spela dam, spela ett instrument.
Mm.
Alltså en så här världskänd pianist kan åka liksom från London till Köpenhamn till Tokyo och leverera på en liksom enormt hög nivå, eller hur? För det är inte så mycket tur inblandad i att spela piano.
Nej.
Ja, jag vet inte, jag spelar inte piano, men någon som är pianist kan väl i så fall säga att...
Nej, och de har väl samma piano alltid, förmodar jag.
Ja,
det där måste ju vara liksom repeterbart hela tiden, var man än är.
Ja. Mm. Och sen så finns det då aktiviteter som har en ganska stor dos av tur eller slump, som vi pratar om det, som till exempel roulette. Jag skulle säga så här, jag har inte träffat någon professionell roulette-spelare.
Nej.
Är du med?
Inte än i alla fall.
Nej, precis.
Det finns skulle det vara jättekult om vi träffar en sån.
Om det finns
bara
en professionell...
jag vet hur man gör för att slå spelet.
Liksom. Ja, precis. Om det finns någon professionell roulette-spelare där ute så får du gärna höra av er. Och det är ju andra änden spektrumet. Och sen så finns det ju det som är liksom en stor dos tur eller slump. Alltså till exempel poker eller investeringar. Och det är det vi kommer att liksom prata mycket om här idag.
Mm.
Okej? Okay? Mm. Och i de fall... Nu blir det lite tekniskt igen. I de fall där tur spelar roll, alltså där tur är en faktor, då kan man definiera färdighet, alltså skill, som att processen och förmågan att ta beslut.
Ja.
Förstår du? Att om jag ska spela piano, där är ingen, jag behöver inte ha någon förmåga att ta ett beslut, det är bara att spela. Men i ett fall som till exempel poker, då handlar det ju om så här att jag kan ju ha jättebra hand och sen så dras, liksom läggs det upp ett annat kort på bordet som helt sabbar min hand. Är du med?
Jag gillar inte sabbaten, men man måste ändå ta ett beslut om man ska vara med eller inte.
Ja, precis. Mm. Så jag behöver kunna ta beslut på ofullständig information, och där nästa steg kommer påverkas av saker utanför min kontroll.
Mm.
Översatt till exempel investeringsvärlden. Jag behöver fatta beslut idag och jag har ingen aning om hur Riksbanken kommer att sätta räntan. Jag har ingen aning hur Putin kommer att agera i Ryssland eller hur corona kommer påverka långsiktigt. Alltså det är en massa faktorer som jag inte vet någonting om. Men jag måste ha en process och en förmåga att ta beslut.
Ja.
Så att en av de roliga grejerna då som Michael då gjorde var att han har en tur- och skicklighetsskala. Så han börjar då längst till vänster har en skala. Det är aktiviteter som bara beror på tur. Och sen har han en skala till höger, beror på skicklighet, och sen längst till höger så beror det bara på tur.
Yeah.
Och då har man mätt på olika sätt över till exempel en säsong. Så detta är ganska roligt. Om du inte tittar på videon, jag kan släcka videon, så det kan vara ganska roligt. Så om du skulle titta så här, fotboll, hockey, tennis, vilket är det största skicklighetsspelet?
Vad sa du? Var det de tre sporterna?
Ja, eller? Hockey, basket, tennis.
Fruit. Samma, det är samma.
Nej, det är roligt, men det är det faktiskt inte.
Vad var det då?
Utan så här, tennis är ett mycket mer större skicklighetsspel. Mm. Vilket man ser som på Roger Federer. Så här, han är i många har varit mycket bättre än alla andra. Än med? Sen basket är nästa.
Där tänker jag också att det finns stjärnor som är mycket bättre än alla andra.
Ja, och sen kommer fotboll och sen kommer hockey. Och sen kommer baseball, amerikansk fotboll, aktier.
Mot högerkanten då,
Att man måste ha tur. Så tennis påverkas minst av tur, basket är den bollsport som påverkas minst av tur. Och sen så kan man då dyka ner i vad beror detta på. Men, och det har han också en lång utläggning, men det beror på till exempel så här, hur många interaktioner är där? Hur många spelare är på plan, etc. Så till exempel i basket, en duktig spelare i ett duktigt lag är på plan mycket längre än en duktig NHL-spelare.
Mm.
En NHL-spelare har inte alltid pucken lika mycket som en bra basketspelare har bollen. Är med?
Okay.
Där är också fler matcher, tror jag att det är i basket än vad det var i NHL. Så att det finns en massa faktorer hur man kan mäta detta. Så det är inte bara rangordnat påhittat, utan det finns något som heter true score theory som man har rangordnat detta.
Okay.
Men det är i alla fall intressant. Och då säger Michael så här, att man skulle för att kunna göra det enkelt så kan man se detta som två urnor. Kan man säga två påsar. Den ena påsen handlar bara om tur, och den andra påsen och den andra urnan handlar bara om skicklighet. Och sen så kan man lägga olika värden på de här kulorna. Så till exempel ett spel som schack eller tennis, då sätter vi värdet på kulorna i turpåsen till noll. Så att när jag drar ut en kula ur den, så om det är då värde mellan -7 och +7, så drar vi från från skicklighetspåsen och vi drar 7, så kommer den alltid att vinna över när vi drar en 5. Är du med? För att där är tur påverkas inte. Kulan i turpåsen är ju värd 0. Om vi däremot har ett spel som lotteriet, så då kan vi sätta skicklighet till 0. Eller hur? Och sen så kan vi sätta turpåsen mellan -7 och +7. Och drar vi då kommer det bli den som har mest tur som kommer vinna. Är ni med? Problemet är ju dock att de flesta aktiviteter hamnar någonstans i mitten, både tur och skicklighet. Eller hur? Så att det betyder att jag kan ha en som har 7 i skicklighet, och har 0 i tur. Då är summan 7. Sen kan vi ha någon som har skicklighet 5. Men drar 3 i tur, då kommer den få 8. Och då kommer den få ett bättre resultat än den som var duktig.
Mm.
För den här andra personen hade ju både skicklighet och tur.
Ja, yeah. Makes sense.
Hänger du med?
Mm.
Och detta kan man då visa matematiskt med distributioner. Detta är bara en metafor för det där. Och det som kommer, det intressanta som kommer då den intressanta slutsatsen från detta. Och nu kommer jag läsa detta, eller du kan läsa detta två gånger. För detta är egentligen klon i hela avsnittet.
Okej. Okay. Natur har en liten påverkan, kommer en bra process alltid ge ett bra resultat. Natur har en större påverkan, kommer en bra process bara ge bra resultat över tid.
Mm. Ingen med på det. Så natur har en liten påverkan. Natur inte är viktigt, utan skicklighet är viktigt. Så varje gång vi drar den här påsen med liksom skicklighet, så kommer skicklighet att vinna.
Mm.
Är ni med?
Mm.
Men natur har en större påverkan. Att den där turpåsen kan kompensera för skicklighet, så betyder det att den som har 7 i färdighet kommer ju bara vinna över tid. Den kommer inte vinna varje dragning, utan den kommer ju bara vinna över tid.
Ja.
Så en bra, när det handlar om skicklighet och tur, alltså en process, investera typiskt, då kommer en bra process, en bra investerare kommer tjäna pengar över tid, inte varje enskilt år.
Det ser ju ut som det kan stämma.
Alltså.
Jo, men jag tänker så, om vi bara ska fundera över om det inte är så,
ja,
i investeringsvärlden.
Ja, men
det är mycket viktigare med skicklighet.
Ja, låt oss pausa den. Jag vill gärna
att vi ska titta på det från ett annat håll också.
Ja.
För det är så lätt att liksom tycka så, men det stämmer nog och det är nog precis så. Men man måste ju ändå vrida på det.
Ja, precis. För detta är en hypotes.
Det är en hypotes.
Sen måste man ju kolla om den här hypotesen stämmer i verkligheten. Och det är därför han har kollat. Så detta är ju hans hypotes. Och sen har han kollat, stämmer den här hypotesen i investeringsvärlden? Stämmer den i företagsvärlden? Och stämmer den i sportvärlden?
Ja. Liksom.
Okay,
och har han stött på annan forskning, eller har du stött på annan forskning som säger något annat?
Nej, jag har inte hittat någon som säger...
Nej,
liksom,
det är också viktigt att liksom, ja, ta upp.
De som säger emot har inte den, liksom, de argumenterar ju på känsla eller på åsikt, men inte
anekdotiskt.
Mm. Ska du läsa
anekdoter hör inte hemma i forskning.
Nej, ska vi ta nästa mening? För den är lika viktig.
Japp. Natur har en liten påverkan, kommer en bra process.
Nej, men det har du ju läst redan.
Ja, okej, okay, förlåt mig. Jag såg inte vad som var skillnaden här. Okej, men du har tillagt en mening här. Okay.
Ja.
När skicklighet är viktigare än tur, kommer det vara ett tydligt samband mellan orsak och verkan. Natur har en större påverkan, kommer sambandet mellan orsak och verkan vara svagt.
Ja, så det är bara i, en annan tolkning av det här, det är bara i skicklighetsspel vi kan titta på utfallet och bedöma om det var bra eller dåligt. Är ni med? I tennis har vi Roger Federer och någon annan person. Och så tittar vi så här, vem vann matchen? Vi vet ingenting. Utan vi är bara så här, de kommer ut ur liksom tennishallen och säger så här, Roger Federer, han vann. Är ni med? Och då vet vi så här, de spelade tennis. Tennis är ett skicklighetsspel. Roger Federer är den bästa tennisspelaren. Är ni med? Tar du ett pokerproffs och en amatör, sätter dem in i ett rum, låter dem spela liksom en hand och sen kommer de ut, person A vann. Kan du säga att person A är den bättre pokerspelaren? Det kan du inte, för att personen som vann kan ju bara haft tur med korten. Där är sambandet mellan orsak och verkan är svag.
Jo, men det finns ju sådana där proffspokerspelare. Nu måste vi bara titta här. Och de vinner ju ofta väl.
Ja, och varför vinner de?
För att de tar beslut.
För att de har en process. Natur har större påverkan, kommer en bra process bara ge bra resultat över tid. Varför är de duktiga proffsen? För de spelar över tid. Det är ju inte, Roger Federer har ju vunnit liksom så här sjukt många Grand Slams. Liksom, och han vinner liksom, ja, nu är han ju gammal, så nu kommer han ju inte vinna lika mycket. Men om du tittar på pokerspelare så är det ju inte alls samma sak, för att tur har en större påverkan. Visst, där är liksom
Men då måste jag också ta beslut, för detta förvånade mig när jag såg någon pokerturnering eller vad det var. Och då var det ju så att proffsen la sig ganska ofta. Eller
till exempel.
Så de tog beslut, så nej, men det är inte värt att vara med i den här omgången.
Absolut.
Och jag tänkte så, för jag trodde att man som proffs är med och spelar mycket längre. Och
nej, man spelar fler händer.
Man spelar fler händer. Ja.
Och detta, kommer du ihåg, det är avsnitt 153, tror jag att det var, med Anna Kournikova, The Biggest Bluff.
Mm.
Hon sa ju så här,
Konnikova, var det det?
Konnikova,
ja, det var inte...
Nej, förlåt, Konnikova. Där hon pratar om så här, alltså syftet med att spela poker är att fatta bra beslut. Det gör ingenting om du har liksom fattat rätt beslut och korten går emot dig.
Mm.
Men om du har fattat ett dåligt beslut, då är det ju liksom sugigt. Liksom. Så att det är precis, alltså pokerinvesteringar är att
man måste ju veta
lika.
Då, hur tog jag ett bra beslut här fastän det gick emot mig?
Exakt, och det är det vi ska prata om. Du är helt med.
Ja, jag är alltid det.
Ja, bra. Så att liksom skicklighet i en aktivitet som påverkas av tur och skicklighet liksom kommer bara lysa igenom över tid. Och det är därför det är så himla viktigt att förstå den aktiviteten jag håller på med. Var är den på det här spektrumet mellan tur och skicklighet? Är med? Och jag behöver liksom också veta det när jag utvärderar någonting. För jag måste utvärdera på två helt olika sätt. En pianist utvärderar jag på ett sätt. En investerare eller pokerproffs eller liksom, fondförvaltare måste jag utvärdera på ett helt annat sätt än vad jag utvärderar en pianist.
Ja, absolut. Och nu har jag ingen aning om hur man utvärderar en fondförvaltare.
Nej.
Ingen aning. Men om jag bara skulle gissa utifrån vad jag har sett, det lilla jag har sett om finans, så är den världen, då utvärderar man folk utifrån skicklighet.
Ja, jag pausar.
Och då är det ju helt, hela spelet är fel.
Ja.
Vad ska man säga?
Man utvärderar inte dem på skicklighet, man utvärderar dem på historisk avkastning.
Ja, och så tror man att det handlar om skicklighet kanske.
Ja.
Eller i lack of better.
Ja, men exakt. Men
brist på bättre ord, eller jag vet inte. Ja. Liksom, men du är duktig på att lägga fram detta här, så att jag känner att jag hänger med här nu.
Ja, vad bra.
I vart vi är på väg, kanske.
Ja, bra, så att vi fortsätter. Så vi kommer att prata investeringar konkret. Det är bara att jag vill liksom ha basen.
Jo, men också i liksom hur den utvärderas. Liksom. Från vilket håll utvärderas den?
Ja. För till exempel så här, nu blir det så här statistik, så vi behöver inte gå in på det exakt i detalj, men om med risk att jag kan ha missförstått det här, men it makes sense för mig. Så här, om jag ska utvärdera i ett skicklighetsspel där tur inte har någon påverkan, alltså typ damspelare,
schack,
tennis, liksom matematik, alltså den typen, då behöver jag inte ha något stort urval. Är ni med? Det räcker, jag kan se en tennismatch, två på sin höjd. Liksom. Jag kan se ett par partier dam. Är med?
För att kunna säga
om denna personen har skicklighet eller inte. Är med? Tar vi Marion Tinsley som spelade dam. Han förlorade 7 matcher på 45 år.
Mm.
Är med? Vi
pratar om världsmästaren här, va?
Jo, men låt oss dra den.
Prata om det extrema nu då.
Ja, men bara för att jag hade tid, men det spelar ingen roll.
Jag bara kommer ihåg där på 90-talet när jag tittade på damtennis, så var det en ikonisk match mellan Martina Navratilova och Jennifer Capriati. Och Capriati var 15 år och vann över Martina Navratilova, och det var så helt sjukt. Och jag bara, vad fan liksom. Hon var ju bäst i världen, Martina Navratilova. Det var väldigt jobbigt att titta på en, att man kan inte bara titta på en match liksom. Det kanske var damtennis. Jag vet inte om den är oregelbunden på något vis.
Men säg så här, du behöver 10 matcher.
Ja, vi säger att man behöver 10 matcher med
så, en person. Så har vi det. Räcker det kolla 10 dagar vem som är bäst investerare?
Nej, jag vill säga nej.
Nej, det går inte. För att det är mycket större påverkan i investeringar än, eller blackjack. Vi kan ta blackjack.
Eller
poker. Mm. Nej, det är skicklighet också. Men det räcker inte att kolla på 10 händer. Vi behöver liksom på utfallet av 10 händer. Vi behöver kolla på kanske 1000 händer. Men vi behöver få liksom den här sannolikheten, måste ha tillräckligt många utfall för att vi ska kunna se liksom någon trend. Så, och detta heter så här Demoivres formel, som så här, det heter också The Most Dangerous Equation, som säger så här, att ju mindre population du har, desto större blir variansen. Liksom att i en liten och detta, återigen för att applicera investeringsvärlden, så säger folk så här, ja men titta, där är mycket bättre aktiva förvaltare i småbolagsfonder. För tittar man på småbolagsfonder
så är de inte lika många, särskilt inte om de är i Sverige. Och då är det klart att utfallen kommer vara mycket bredare, liksom, eftersom det också handlar om tur, så variansen blir mycket större. Ja. Och detta pratar ju Nassim Taleb om också, i hur du ska utvärdera och liksom att vi inte tar hänsyn till så här tail risk event. Och detta har ju också ställt till det sjukt mycket inom till exempel politik. Han tar exempel från att man tittade på någon sån här klass och så gjorde man någon förändring i den här klassen och så blev det jättebra. Så tyckte man så här, gud, titta denna klassen, detta är mönsterklass. Så här ska vi göra,
elever,
hela,
alltså.
Ja, så här ska vi göra hela USA. Och sen införde man det på många skolor och det gick helt åt helvete. För då visade sig att ja, detta var ju en outlier. Det var liksom, det berodde inte på de faktorerna man trodde att det berodde.
Nej.
Och en annan effekt av det här nu också, som är ganska intressant, det är ju att alla sådana här outliers, alltså allt sånt som är extremt eller som är ovant, de är ju alltid positiva. Men för då är det alltid, till exempel, han pratar mycket om baseball eller ta Zlatan. Zlatan är en outlier i svensk fotboll. Han är världsstjärna mycket bättre än alla andra. Och då hade han skicklighet och tur. Är du med? Så då är han en plus plus. De flesta människor har inte både den enorma skickligheten och den turen. Är du med? Så att då hamnar man någonstans i mitten, och sen de som har ingen skicklighet och ingen tur, alltså losersarna, de hamnar ju på det här tysta vittnenas kyrkogård. Eller hur?
Det är så sjukt det här med tur, alltså. Man kan säga att någon har tur över tid. Det är också så märkligt.
Ja. Men,
är det inte det?
Jo, någon för att vi
konstant
gillar...
kan ha otur.
Liksom. Man har inte konstant
nej,
otur.
Nej, man har inte det. Men hur kan Zlatan då ha tur hela tiden? Det tror nej, jag
men,
inte på.
Nej, men alltså så här.
Det beror på så mycket annat också, eller
ja,
hur?
Ja, men där är ju saker han inte kunnat påverka. Han kan till exempel inte ha påverkat de genetiska förutsättningarna. Han är stor, han är teknisk, eller hur? Är det, hade det räckt då att ha också de genetiska förutsättningarna? Nej, han har ju lagt in the work.
Yeah.
Alltså det är ju ingen som har jobbat så hårt. Men det hade ju många som har lagt in förmodligen lika mycket tid och jobb. Där det inte har hänt någonting, där skickligheten varit samma. Där finns ju till exempel så här exempel, Stephen King.
Ja, författaren.
Ja, författaren Stephen King. Ganska länge så var han ju inte känd. Eller hur? Om jag förstod det rätt. Men han skrev ändå ganska många böcker. Han skrev i alla fall mer än en bok om året.
Ja.
Vilket var liksom så här ganska ovanligt. Och då gick han till sin sån här, vad heter det, sitt förlag. Och så sa han så här, ja men jag vill publicera mer än en bok om året. Och så sa förlaget så här, nej, det är inte så vi gör i den här branschen, utan vi publicerar en bok per författare per år. Och då går historien att när han satt på detta mötet så var det en annan bok som låg framför, där författaren hette Robert. Och på radio så spelades någon låt som hette Buchanan, eller någon grupp som hette Buchanan. Så att han hittade på ett alias som hette Robert Buchanan. Och han började ge ut de där extra böckerna som han skrev varje år. Började han ge ut den pseudonymen Robert Buchanan. Hur tror du att Robert Buchanan sålde?
Ingenting. Jag har inte hört talas om Robert Buchanan.
Nej, Robert
Buchanan. Men jag har i och för sig inte hört talas om många författare.
Nej, Robert Buchanan sålde ingenting.
Nej, för det var Stephen King.
Ja, Stephen
som
King.
Som ändå hade någon slags litet följe kanske.
Ja, men liksom så här, det var ju samma bok. Det var samma författare, samma, liksom, samma allt. Är ni med? Och det, historien fortsätter så här, att det var någon sån här antikvariat som läste de här och sa så här, shit, den här Robert Buchanan, han utvecklar sina karaktärer som Stephen King. Han använder samma format för historien. Så han var så här, detta är spooky. Så han gick till liksom så här nationalbiblioteket i USA, så skulle han säga så här, vem har copyright för Robert Buchanans liksom böcker? Och så började han gräva i det. Och så upptäckte han till slut att det var Stephen King. Och så ringde han till Stephen King och sa, du är Robert Buchanan, eller hur? Och Stephen King, han förnekade ingenting, utan han sa, nej men du har listat ut det, så här, du kan få första intervjun och allting. Och sen blev det ju då känt att Robert Buchanan var Stephen King. Vad tror du hände med försäljning av böckerna?
De gick upp.
Exploderade.
Gjorde de verkligen det?
Ja, mer än 10 gånger försäljningen.
Men var Stephen King känd då?
Ja.
Ja, det var han. Okay.
Ja. Men det ser du, liksom, min poäng här, skillen var identisk.
Mm.
Det var ju inte att Robert Buchanan skrev sämre böcker än Stephen King.
Nej.
J.K. Rowling ska tydligen ha gjort samma sak här, bara för något år sedan.
Ja, att hon har skrivit under pseudonym också. Ja.
Sålde ingenting. Sen framkom det att den här författaren J.K. Rowling, liksom så här, toppen på Amazon. Liksom, i flera så här. Så att, liksom, skill, det räcker inte för att bli en framgångsrik författare, räcker det inte bara med skill. Du måste ha tur också. Är du med? Mm. Och sen kan man liksom, sen blir det en självförstärkande effekt. Ja. För att när du sen har haft tur och blivit känd, då får du de bästa liksom redaktörerna, du får det bästa teamet, du kan rekrytera de bästa medarbetarna.
Och det är kanske det som då Seneca menar med tur.
Jag vet Nej, han är död.
Ja, men det är kanske det man menar med tur då. Jag vet inte, det är inte kopplat till tur egentligen. Det är kopplat till att man hade en skicklighet som... Och så hade man tur och sen så gick det bra. Och då fick man ännu mer hjälp liksom på vägen.
Ja, men jag tror snarare att det blir att man isolerar sig där. Så att då blir påverkan av tur sen blir ju mindre. Eftersom man har redan uppnått en position som man behåller. Jag tror inte, det hade man ju kunnat ställa till en Michael Mubusin. Men jag tror inte han hade hållit med dig i det där.
Nej, men jag menar inte att det är tur.
Ja.
Utan jag menar att det kanske är det som de här med... pratar om, som säger så, ju mer jag jobbar desto mer tur har jag.
Ja,
är du med på vad jag menar? Att man får ju mer...
Nej, du får inte mer tur.
Nej, man får inte mer tur, men man kanske misstar det för tur.
Ja.
Att jag har skrivit Harry Potter och den har blivit känd.
Ja.
Och då får jag bättre förläggare eller liksom bättre marknadsföring för mina kommande böcker. Nej, det är inte tur.
Ja.
Men vissa skulle säga så, men det är, ju mer jag jobbar desto bättre, mer tur får jag.
Ja.
Förstår du att jag känner mig irriterad?
Ja.
Detta har legat i mitt bakhuvud nu. Jag känner mig irriterad över det här, att man säger så, ju mer jag jobbar desto mer tur får jag.
Nej.
Det är det klibbiga begreppet igen. Vad är turen då som du får när du har jobbat så jävla hårt?
Ja.
Det är inte tur.
Ja. Nej, men Michael Mosin håller ju med dig. Han säger så här, allt som du kan påverka genom din egen ansträngning är ju då reasonable to argue that it's skill. Alltså att det är färdighet, det är inte tur. Tur kan du per definitionen inte påverka. Det ligger utanför din kontroll.
Men känner du också att det är något som skaver med hela den här...
Nej, inte det. För mig är det andra saker
som skaver. Nej, men jag kan inte riktigt säga vad det är som... Vi kan återkomma till det. Jag får fundera lite över hur vi tror att vi får tur när vi jobbar hårt.
Ja, så att det där är... Så att vad vi var innan vi gjorde sidospåret var ju så här... Du måste utvärdera en aktivitet som beror på bara skicklighet eller bara tur eller en blandning. Måste utvärderas på tre helt olika sätt. Tre helt olika sätt.
Mm.
Och hur man ett enkelt, han berättar liksom också så att han har hängt mycket med pokerspelare. Och då sa han så här, om man vill identifiera huruvida tur har en inverkan på den aktiviteten man gör.
Ja.
Så säger han så här, kan du förlora med flit? Om du kan...
Jag gör ju det ibland mot Freja.
Ja.
I kortspel.
Ja.
För annars har vi en sån här jobbig situation.
Ja.
Ja.
Och då är det ju ett visst mått av skicklighet i det spelet.
Det är jättesvårt att förlora med flit om man har en bra hand.
Ja.
Jag bara skojar.
Ja, men så är det ju.
Det är jättesvårt. Ja. Om man fick tre damer och bara, hur ska jag bli av med dem? Ja, men... Inbegrip och fusk, Jan.
Ja.
För mig i alla fall.
Sen kan vi diskutera huruvida det är bra att förlora så att det
man
blir drama. Man tappar
lite kort och lägger dem någonstans.
Okej. Okay. Ja,
låt oss nu bli seriösa här.
Ja,
okej, okay. Kan jag förlora med flit i poker då, till exempel?
Så här ska jag säga så att så gör ju inte jag med våra barn. Då. Jag är ju mycket mer så här, livet är orättvist.
Ja, men vi har ju så mycket som, där livet känns orättvist för våra barn. Så att ibland måste de bara känna så att de också,
lite,
att det också går
lite
bra.
Lite fejkad tur.
Jo, men för att det blir lite trevligt att spela spel. Annars vill Freja aldrig spela spel igen.
Ja, absolut. Ja. Så att jag ska säga så här, förlora i schack, jätteenkelt.
Ja, det måste det ju vara.
Ja, men det, bara så här, sätt pjäserna
dumt.
Man
bara gör något dumt. Ett enda drag som är dumt kanske.
Ja. Mm. Liksom tennis, också ganska enkelt, förlora med flit. Väldigt, väldigt svårt att förlora med flit på roulette.
Ja.
Är med?
Liksom så här, oavsett.
För man kan inte säga så, det var med flit.
Nej! Eller hur?
Jag ljuger för sig själv.
Ja. Alltså så här, återigen, roulette blir så här, det är lite mindfuck för att ja, du kommer förlora i de flesta fallen, så då tror man att det är enkelt att förlora. Men det är liksom, om vi skulle...
Men det var inte med flit, utan det bara är så. Det bara är så,
ja, precis. Utan här handlar det ju att göra det med on purpose, med flit. Medan jag skulle säga till exempel så här, på börsen, också svårt att förlora med flit. Och då var min spontana tanke när jag hörde så här, det är inte alls det, det är bara att köpa optioner eller något idiotgrej. Men det är inte så, för då blir det som roulette-exemplet. Om jag istället ska omformulera så här, Caroline, du ska välja mellan svenska och amerikanska aktier för 2021. Vilken kommer gå sämst?
Ja, det är svårt jättesvårt att säga.
Stora eller små bolag? Liksom, eller utvecklade eller tillväxtmarknader? Är ni med? Jättesvårt att säga, för att ja, jag kan ha en lång förklaring som man säger så här, små bolag är ju en faktor och historiskt sett har små bolag gått bättre än stora bolag, så jag borde välja stora bolag. Eller jag kan säga så här, historiskt sett så har till exempel value versus growth, att tillväxt, valuebolag tenderar att gå bättre än tillväxtbolag. Ja, men tittar vi de senaste 10 åren så har tillväxtbolag gått bättre än valuebolag. Så trots att det är en historisk, statistisk, liksom säkerställd skillnad att value går bättre än growth, så de senaste 10 åren har inte det skett.
Nej.
Än med. Så att det är jättesvårt att till och med mellan value och growth alltså förlora med flit.
Mm.
Och det antyder ju att om det är svårt att förlora med flit, då är det ju tur inblandad.
Mm.
Okej?
Okay? Yes.
Bra. Så att om vi tar lite citat, så nu kommer lite citat från boken och från andra ställen. Ska du läsa?
Mm. The quality of the decision can be evaluated by the logic and information I used in arriving at my decision. Over time, if one makes good quality decisions, one will generally receive better outcomes, but it takes a large sample to prove this.
Ja, så då är vi tillbaka. Så att en aktivitet där tur har en påverkan, så handlar det om att ha en bra process. Och jag kan liksom utvärdera mitt beslut liksom logiskt och med information som jag hade för att utvärdera beslutet. Men det kommer krävas väldigt många beslut över lång tid för att kunna utvärdera om huruvida beslutet var bra eller dåligt.
Mm.
Eller förlåt, inte beslutet var bra eller dåligt, processen var bra eller dålig. Förlåt.
Processen, ja.
Ja. Okej, okay. Ska vi fortsätta?
Maria Konnikova då? Yeah. From The Biggest Bluff säger, the object of poker is making good decisions. When you lose of the run of the cards, that feels fine. It's not a big deal. It's much more painful if you lose because you made a bad decision or mistake.
Är du med?
Så, ja, så hon skiljer mellan
hon skiljer, turen så jag kan,
och skicklighet i liksom vad man bestämdes.
Ja, så hon säger så här, mitt jobb som pokerspelare det är att fatta det bästa, det bästa beslutet som jag kan.
Mm.
Och sen kommer liksom så här, sen kan jag ha when you lose of the run of the cards. Jag har otur, eller hur? Korten kom inte det som passade mina kort. Så kan jag ändå ha tagit rätt beslut. Och har jag tagit rätt beslut och förlorat på att jag hade otur, så gör det ingenting. It's not a big deal.
Mm.
It's much more painful if you lose because you made a bad decision or mistake. Det är så att om hennes process, hennes beslut är fel baserat på det hon hade i handen och det hon visste då, ja då är det fan painful.
Ja, men det här måste ju också vara därför som man gillar att spela poker, för att det finns en sån här oberäknelighetsfaktor i det. Att man kan ha tur.
Ja.
Och att det är därför också som det är kul att spela. Men man vill ju ändå nå en viss skicklighet så att man kan liksom göra det bästa av sin situation.
Ja. Och det är därför...
Men sen är det ju tur eller otur som spelar in. Och det är också det som förmodligen gör det spännande.
Säkert. Säkert.
Jag vet inte hur schackspelare... De har nog en annan, det är nog någon annan anledning till varför de är i det spelet.
För jag skulle säga, jag kan ju på det sättet, alltså jag kan ju uppskatta både och. Jag kan ju uppskatta schack, för det är rent skicklighetsspel. Jag är bättre än våra barn i schack. Jag kommer att vinna varenda schackspel vi spelar liksom. Är med?
Ja, och det är skickligt, John.
Ja, precis. Skickligt. Ja, jag gömmer inte pjäser.
Nej, men det, man kan utveckla en skicklighet, ja.
Ja.
Bli bättre.
Så att där,
det är kul.
Så att förlorar jag, det var mitt eget fel.
Mm.
Jag kan inte skylla på någon annan. Poker är ju roligt på ett annat sätt,
För där blir det ju så här, jag kan bara påverka det jag kan påverka. Eller hur? Där kommer vara liksom den här liksom
faktorn, osäkerhetsfaktorn.
Men eftersom jag vet detta, att det handlar om lång tid, så kan jag vila i att det är en osäkerhetsfaktor, att jag har otur. För att över tid, om min process som pokerspelare är bättre än din process, så kommer jag tjäna pengar på din bekostnad.
Ja. Yeah.
Är du med?
Absolut. Alltså vi skulle verkligen behövt fråga några pokerspelare varför de är inne i spelet. För då kan man också ställa sig frågan, varför är du inne i investeringsspelet?
Ja, och då kommer du få svar.
Allt, som är olika.
Allt från så att det är spännande, eller du vet så här, jag får...
För att tjäna pengar.
För att tjäna pengar, för att tillfredsställa min liksom, behov av dopamin och serotonin.
Ingen kommer att säga det, John.
Nej,
det är
jag vet.
Som är extremt medvetna om sina egna processer som kommer att säga det. De flesta kommer att säga så, för att tjäna pengar.
Ja, för kickarna. Vi har ju
spelberoende. Frågan är ifall man ens säger kickar.
Nej, men det är klart man inte säger, men det är ju det som är anledningen. Det är ju det som är anledningen.
Ja, det kan det nog vara.
Ja, och det är samma sak med investerande. Problemet är att det är ganska vanligt att prata om spel.
Men vi pratar väl om investerande nu?
Ja, men alltså så här, vi pratar egentligen om att många, i poker så är det ganska liksom så här, vedertaget att det finns spelberoende. Finns inte lika vedertaget att det är investeringsvärlden är spelberoende.
Nej, förlåt, men jag tror vi pratar om investering. Men vi pratar om poker där först, ja. Jag tänkte så, varför är du inne i investeringsspelet då?
Ja, men det är samma grej.
Ja, det är samma grej, eller hur? Men det vi pratar inte alls om det. Precis som du säger, man pratar inte om att någon är beroende av sitt investerande.
Nej men det spelar egentligen ingen roll. Det är ju samma. Det är ju samma inom poker och inom investerande.
Men man säger ju inte att investeringar är spel.
Nej. För att det är ofta inte så det pratas om, men det finns forskning gjord nu, framförallt under corona då 2020, där man har sett då tendens att det finns gratismäklare, framförallt i USA, där det är folk som seriöst oroar sig för att det är ett gambling-problematik, ett spelberoende-problematik inom aktier. Särskilt förra året när antalet sajter, eller saker, sport man kunde betta på blev mindre. Återigen, skitsamma, det är egentligen inte så viktigt här, utan vi kommer att prata om det, för att nyckeln här är, hur ser din process ut? Hur ser din process att fatta beslut ut? Det är ju den du kan börja utvärdera folk. Jag har ett exempel här. Så att det som jag ser när jag till exempel kolla på forumet, så kommer det ofta ganska en fråga. Jag har valt de här fonderna, vad tänker ni om dem? Liksom, och det som inom forskning så kallar man detta för undersampling of liksom failure. För man säger så här, nej men titta, jag har köpt de här nyteknikfonderna, jag har köpt den här högrisken och liksom jag har byggt en strategi på de senaste vinnarna. Och jag säger, ja, det är ju skitbra, men den spännande frågan. Och så säger man, ja, men detta är min strategi. Och sen så blir den spännande frågan så här, hur många som använde den här strategin lyckades inte? Är du med? Mm. Mm. Så att vi undersamplar failure. Vi tittar bara på det som har lyckats. Det som vi pratar med survivorship bias här om veckan, yeah. Med de amerikanska bombplanen. Liksom. Så att det är liksom ett misstag som jag ser. Och om vi tar ett exempel här. Föreställ dig, vi har två stycken blackjack-spelare och båda två, liksom, de går in på ett kasino, person A, person B, de har båda 10 000 kronor och sen så kommer de ut då en stund senare, så kommer de ut, den ena har 12 500 kronor, den andra har 7 500 kronor. Vilken av de här två pokerspelarna är bäst? Eller förlåt, blackjack-spelarna är bäst?
Jag vet inte.
Varför vet du inte?
Nej, nu när vi har kommit så här långt in i podden, så tänker jag att det kan jag ju inte veta.
Nej.
Eftersom de båda har haft tur och otur.
Ja. Om vi ska titta på fonder, kan du säga att detta är så vi utvärderar fonder?
Absolut, absolut.
Att vi tittar så här, den ena fonden gjorde plus, titta här, Swedbank Robur Ny Teknik, den har gjort plus 60%. Länsförsäkringen Global har gjort 3%. Den är mycket bättre än den andra. Mm. Och problemet är, precis som du säger, vi kan inte svara på detta. Så detta exemplet tog jag i forumet, för jag fick liksom den här kommentaren som jag började avsnitt med. Det är resultatet från investeringen, det vill säga avkastningen, som avgör om en strategi eller ett fondval är framgångsrikt. Men det blev för mig som att titta på den och säga så här, person B som hade 12 500 är bättre än person A. Men låt oss ta ett exempel då. Att blackjack, liksom bara kort repetition, det handlar ju om både tur och skicklighet. Spelet går ut på att man ska dra kort och komma så nära 21 som möjligt utan att komma över 21. Kommer du över 21 så förlorar du. Och du ska komma så nära som möjligt. Så att låt oss då titta på det. Att sista rundan innan de här två personerna går ut så har de båda 10 000 kronor. Är ni med? Person A och person B, de får 17.
De får 17.
17 på liksom de första två rundorna. Kort, ja. Statistiskt sett, om man spelar blackjack liksom 100 000 gånger, får du 17, då ska du inte dra fler kort.
Nej.
Än med. Då, det är liksom så här, oddsen att stanna på 17 är mycket högre än att göra någonting helt annat. Okej? Okay? Så då har vi person A. Person A spelar korrekt enligt statistiken. Han stannar på 17. Person B drar ett kort. När du drar ett kort på 17, då är det i princip S, 2, 3 och 4. Alla andra kort kommer du förlora på.
Mm.
Är du med?
Yes.
Personen drar en 4.
Ja, och vinner.
Får 21. Liksom.
På sitt okonventionella spel.
På sitt högst okonventionella spel. Det vill säga att jag skulle säga att i den här situationen är ju B, den som kommer ut med 12 500 kronor, är ju en sämre spelare än A, trots att A kommer bara ut med 7 500 kronor. För den personen gjorde en idiotgrej, och gör den personen den idiotgrejen flera gånger om över lång tid, så kommer hen då förlora över tid. Processen är dålig, men gav ett bra utfall.
I enstaka fall,
ja.
Kanske.
Mm. Ja. Och det där är ju lite roligt, för att man kan ju då kombinera liksom så här idiotprocess och tur, eller bra process och tur. Då kan man ju säga så här, liksom bra process och tur, då är det så här förtjänad vinst. Idiotprocess och tur, det är ju liksom så här, det förtjänar, liksom så här, det är slump. Är ni med? Oförtjänt.
Oförtjänt. Säkert är det någon som tycker det om någon annan i finansbranschen dessutom.
Ja. Mm. Och sen så har man det som han Michael skrev. Dålig process, otur. Så här, poetic justice. Är ni med? Så att man kan liksom titta på det också.
Jo, men kolla här, Jan, om jag bara får återknyta till när vi började.
Ja.
I finans så har man ju slips på sig och låtsas att det här spelet, det är liksom ett skicklighetsspel.
Ja.
Medan det är ju inte då.
När vi kommer
man
till det.
Man kan låsa på den slipsen.
Ja.
Och säga att man egentligen kanske spelar ett spel.
Ja.
Med lite slump.
Ja. Så låt oss komma dit. Det är dit vi är på väg. Så att om vi avrundar det vi sa så här. Så att titta på, jag kan inte bara till ett spel som handlar om tur och skicklighet, går det inte att titta på utfall. Är ni med? Till exempel som vi var inne på schack, då kan jag titta på utfallet. A, B spelar schack, den ena kommer ut, ja, då är sannolikheten större att den är bättre än den andra. Okay. Men när jag ska då titta på en aktivitet som har tur och skicklighet, då måste jag ha ett stort utfall. För det är bara över tid som turen kommer att jämna ut sig. Mm. Och det där är också ett jättespännande grej som vi kommer komma in på, som handlar om reversion to the mean. I en aktivitet där tur har en stor påverkan, så kan vi förvänta oss att över tid så kommer tur och otur liksom att balansera ut sig. Vilket gör att vi kommer då få utfall som går tillbaka till medelvärdet.
Mm.
Okej, och jag kommer visa det på fonder. För detta är vad folk inte fattar.
Men du, ska vi inte ta paus här?
Jo, nu har vi pratat lite mer än en timme. Och
ja.
Det är kanske mer aptitligt att man har ett liksom, två entimmars
ja, avsnitt. Ja, så man själv kan baga på toa typ.
Ja, precis. Mycket enklare att lyssna två entimmars avsnitt än ett två. Så att grejen är så att det andra avsnittet, du behöver inte vänta en vecka för att få det är publicerat. Det är egentligen bara att ta nästa avsnitt och så fortsätter vi precis här där vi slutade.
Mm.
Hold up. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.